Välkommen till framtidspodden Kjellander och Björk med mig, Mats Björk, och min samtalskompis Andreas Kjellander. Norrsken tror att entreprenörer som skapar superskalbara verksamheter är den bästa vägen för att lösa våra svåraste och största problem i världen. Problem såsom fattigdom, svält, miljökatastrofer, psykisk ohälsa, integration med många flera. Efter att ha spenderat en stund i samtal med deras vd, Erik Engelau Nilsson, håller vi definitivt med. Norrsken är spännande. Och Erik är så otroligt varm, han är inspirerande, ödmjuk, kunnig, bjussig. Så vi fick verkligen en boost av att prata med honom. Och vi hoppas att även ni får en boost av att lyssna på honom. Vi studsar på många turer i vårt samtal. Bland annat Norrskens arbete och mission. Varför finns de egentligen? Vad gör de? Och hur ser det ut när en organisation som har öppenhet, gissar vi, som värdeord, omsätter det här konkret och praktiskt? Vi pratar om deras nya satsning i Kigali och anledningen till att Afrika är så otroligt viktig för vår framtid. Hur knyter vi ihop påsen från utvandringen för 70 000 år sedan och nu med ödmjuka insatser från norr? Vi pratar också om deras samarbete med Harvard för att få till den här avgörande, viktiga länken mellan koldioxid och konkreta kostnader. Våra samtal på podden är sponsrade. För oss har det varit enormt betydelsefullt i vår egna resa, så vi vill rikta ett tack till Dun & Bradstreet som har trott på oss i flera år nu. Dun & Bradstreet är en ledande global leverantör av data och analys. De hjälper sina kunder att fatta smartare affärsbeslut. Tillsammans med Andreas och mig på podden samt er som lyssnar så vill de nyfiket utforska morgondagens datadrivna samhälle. Vad innebär egentligen AI? Vad innebär maskininlärning och automatisering för samhället, för företag och inte minst för oss människor? Så återigen, tack Dun & Bradstreet för ert stöd. Tillbaks till Norrsken Foundation, till etiken, till vad man kan göra för att möjliggöra och katalysera lösningarna på våra viktigaste problem. Vi ger er Erik Engelau Nilsson. Varmt välkommen till podden, Erik. Hur är läget idag?
Stort tack. Det är 10 av 10.
Oh. Bra, då får vi hoppas att med vårt samtal framåt här nu inte sänker det där.
Ja, men det är superbra. Jag har fått en son ganska nyligen och han sover gott. Det gör ju på direkten som småbarnsförälder att man höjer humöret. Och sen så är det otroligt mycket spännande grejer som händer på Norrsken. Och så, där. Så att det är 10 av 10 just nu.
Magiskt. Ska vi egentligen börja här då för våra lyssnare? Erik, kan inte du berätta vem är du som känner det här 10 av 10 idag?
Ja, vem är jag? Jag är uppvuxen i Stockholm. Klassisk medelklassfamilj, mamma var lärare, pappa var läkare. Byggde min självbild mycket av att plugga i skolan som liten. Och så jag fick självförtroende. Och kom in på Handels. Jag tänkte att jag skulle bli läkare som min pappa, men det blev Handels istället. Och visste absolut inte vad jag skulle göra. Så att jobbade som konsult ett tag. En av kunderna som jag hade som konsult var Klarna. Mm. Och precis när det började bli ballt att starta företag och bli entreprenör så tänkte jag göra det. Jag slutar som konsult och startar bolag inom någonting helt annat. Och då så hörde Sebastian av sig som vd på Klarna då och sa att men vi har jobbat tillsammans nu som när du har varit konsult hos oss. Vi vill jättegärna att du kommer över och det kommer vara typ som att vara på en egen startup att komma till Klarna. Så jag hoppade över till Klarna och jobbade lite olika roller där. Jag var kommunikationschef på slutet. Och hjälpte till att lansera bolaget i USA. Så satte upp kontoret i New York. Tänkte att jag skulle bli amerikan och leva där resten av livet. Både min fru var med så vi levde något drömliv där och älskade det. Sen en dag out of the blue när jag bodde där så fick jag reda på att jag hade cancer i tjocktarmen. Oj. Och på en sekund så förändras ju livet då. Och man börjar fundera mycket på vad man ska göra med den tiden man har kvar. Oavsett om det är 2 månader eller 20 år så börjar man fundera på hur man gör den så meningsfull som möjligt. Och Niklas som var med och grundade Klarna tillsammans med Sebastian och Viktor hade också gått igenom lite liknande resa och funderade mycket på vad han skulle göra med sitt liv. Han hade alltid tänkt att det var en one-to-one correlation mellan lycka och rikedom, och sen gick Klarna bra och han blev rik och så, ja, men han kände ingenting och började fundera på vad han skulle göra. Och han hade den här idén om norrsken, att man kunde ta erfarenheter från snabbväxande startups. Men istället för att bara göra e-handeln lite smidigare så kan man kanske använda den tekniken och erfarenheten till att lösa samhällsproblem. Och det tyckte jag lät perfekt, för att jag funderade mycket på hur jag kunde använda den tiden jag hade till att göra så stor positiv skillnad som möjligt. Och då var norrsken perfekt. Mm. Så att, och nu är jag då vd på norrsken och har varit det som vi drog igång. Jag leder vårt lilla team här i Stockholm och gör det så gott jag kan.
Första frågan där känns jättenaturlig. Hur mår du idag då? Hur är hälsan din idag?
Ja, tack för att du frågar. Jag opererades då, och fördelen med den här typen av cancer är att man typ tar bort tjocktarmen och då kan inte cancern återuppstå där. Så att, jag fick jättebra vård på Danderyd och det var 4,5 år sedan och än så länge går det väldigt bra. Så att jag mår toppen.
Mm. Ja, det känns ju väldigt, väldigt skönt att höra. När var det här i tid? Var det 20, jag tänker när norrsken, var det 2016 tror jag sett någonstans, eller?
Ja, exakt, 2016. Ja.
Och det känns ju väldigt spännande och där och då kanske också väldigt tidigt skulle jag säga, just den här kombinationen eller det här, man ska måla en form av liksom Venn-diagram som vi gör ibland här på podden, överlappet mellan, ska vi säga, entreprenörskap och teknologi och just samhällsproblem och samhällsutmaningar. Var det, du kände liksom, det här är rätt grej för mig nu?
Ja, och det jag tycker är så svårt att det efter, för efterhand så framstår ju allting så uppenbart och det var liksom solklart och från den punkten till där vi är idag är en rak linje och vi visste exakt vad vi skulle göra, och så var det ju naturligtvis inte, utan det har varit en jätteiterativ process där vi har testat högt och lågt och lyckats och misslyckats med massa saker. Så det var inte självklart, utan jag bettade väldigt mycket på Niklas vi hade jobbat väldigt nära på Klarna då, och flera av kollegorna som kom till norrsken som också kom från Klarna. Jag älskade att jobba tillsammans med dem. Och sen så ville jag just göra någonting som var meningsfullt. Och möjligheten att göra det i en sån här snabbrörlig miljö tyckte jag var väldigt spännande. Men jag visste väl, och ingen visste riktigt vad det var vi höll på att sätta upp och vad vi gav oss in på där.
Mm. Jag tycker du beskriver någonting som jag blir väldigt glad av att höra och som jag tycker är en viktig poäng och kanske ett medskick vi också kan göra till våra lyssnare. Det är också hur faktiskt teamet är, du lyfter teamet här. Jag ställer frågan också kopplat till själva liksom idén eller knorren eller det här som jag beskrev, överlappet i Venn-diagrammet, men hur du balanserar upp, hur faktiskt, och teamen är ju, jag är ju helt övertygad, det är teamen som är grejen för att ta det här och lyckas helt enkelt. Så det är bara kul att höra.
Ja, 1000%. Det är ju, allting är ju bara sociala konstiga konstruktioner. Alltså ett företag är ju bara en idé i vårt huvud och den fysiska representationen eller manifestationen av det är teamet. Mm. Så att, jag tror att när man väljer var man ska gå i karriären, så första och sista man ska titta på är alltid teamet. Vilka är kollegorna jag kommer ha? Hur är de? Hur tänker de? Hur jobbar de? Vilken kultur har de? Och sen vad det är för problem man löser är såklart viktigt, men inte lika viktigt. För att har du rätt team så blir allting spännande och kul i slutändan. Mm.
Testa, vi gör en ansats på någon form av medskick här också. Kan bli en dikeskörning direkt här nu, Erik. Men det är just det där som jag tycker du beskrev med straight arrow-problemet. Att man, när man tittar på någon annans bakgrund och någons berättelse så ser det ut som en rak, självklar pil. Och så tänker man förvirrat själv. Är jag, om jag bara tänker mig själv, bara, jaha. Själv går man ju och studsar på massa tuver fram liksom, och improviserar och itererar och sådär. Och jag tycker, när man tittar bakåt i historien, alla stora män framförallt som har kommit på massa saker, det är så himla självklart det de har gjort. Och så nu tycker jag ändå att det känns som att samhället accepterar den här iterationen, att den berättelsen är den riktiga berättelsen. Hänger du med? Filosofi.
Ja, men absolut. Men det är en intressant tanke. Jag tror att det alltid har varit så historiskt att det är väldigt få saker som har varit genomtänkta och blivit exakt som planen var från början. Utan sen inträffar livet och påverkar den här planen. Och det är väldigt svårt att förutse vad det kommer ta än. Så ja, men att, jag tror absolut det är så. Och det är det som är kul också. Tänk vad tråkigt det skulle vara om man visste exakt vad som händer.
Ah, gud. De här tuverna då, nu är det ett ord som jag lånar in från Mats här, som man hoppar fram på i livet. En sån tuva då, om jag ska beskriva, var ju 2016 när det drog igång. Sen kommer ni till en annan tuva 2020-2021 där norrsken liksom blickar ut över världen. Det har ni alltid gjort, för ni har adresserat samhällsutmaningar och samhällsproblem. Men om man pratar i form av liksom geografisk lokalisering och att prata liksom internationalisering av verksamheten och etablering utanför Sveriges gränser. Hur gick tankarna innan ni landade på den tuvan, så att säga?
Ja, ska vi se. Vår analys var väl så här att vi tyckte att vi hade gjort en liten positiv skillnad i Stockholms ekosystem. Man får vara väldigt ödmjuk med att det här har ju varit en underliggande makrotrend i samhället, att man vill fokusera mer på samhällsfrågor och miljö och så. Men vi kanske var mer bidrog på marginalen där ändå, och kanske gjorde det lite enklare för impact startups också. Mm. Och då hade Sverige ändå ett väldigt välutvecklat ekosystem innan vi fanns. Men ändå kanske vi var mer bidrog lite där på marginalen. Då började vi fundera att vi kanske kan göra ännu större skillnad i länder eller städer där man inte alls hade kommit lika långt som Sverige och Stockholm. Och då började vi fundera på var kan vi ha störst impact som organisation, och var skulle vara roligt att göra någonting, och var är det förhållandevis enkelt att göra någonting också. Vi måste inte göra det svåraste som finns hela tiden. Och då började vi titta på Afrika, därför att många av världens snabbast växande ekonomier finns i Afrika. Och samtidigt så har en väldigt stor andel av världens absolut fattiga bor i Afrika också. Mm. Så man kan både vara en del av en snabbt växande ekonomi, men man kan också göra stor skillnad för människor som lider mycket. Och då började man titta lite på var i Afrika. Och om man grovt delar in kontinenten i fyra delar, så har det ju liksom Mellanöstern eller Nordafrika som vi inte var så intresserade av, utan det är södra om Sahara som är intressant. Och då tittar man på västra, östra eller södra. Västra, ganska mycket i Ghana tidigt, i Accra, därför att vi hade ett projekt där ändå. Och sen så tittade vi en del på södra och började fundera på om det var Kapstaden eller Johannesburg. Men vi landade ganska snabbt i Östafrika, för det var tre världens snabbast växande ekonomier, Etiopien, Tanzania och Rwanda. Och också en väldigt hög andel av världens absolut fattiga. Du har en intressant tech-scen i Nairobi som verkligen bubblar. Och en väldigt stor andel av befolkningen som är ung och använder ny teknik. Och då landade vi i Rwanda därför att det var en förhållandevis enkel marknad att börja i. Det är en liten marknad, så vi kan vara liksom en stor fisk i en liten damm istället för en liten fisk i en stor damm. Det är lätt att sätta upp företag. Låg det andel korruption jämfört med andra afrikanska länder. Så det blev en bra liksom inkörsport till Östafrika för oss. Och nu håller vi på att bygga då det här är en jättelång utläggning, men vi håller på att bygga Östafrikas största hubb för entreprenörskap där nu.
Sjukt intressant. Det finns mycket att liksom packa upp och prata om där. Jag testar en första som har med, kanske gräver hos mig själv lite, men min egna förståelse och mognad kring det jag kallar då impact investing, alltså med någon form av samhällsfokus, den växte ju fram, Andreas, att titta på dig i samband med att vi började blicka utåt vilka vi skulle prata med. Jag fattade inte 2016 att det här fanns, liksom. Medan nu tycker jag att det är en central del i varenda konversation om framtiden som vi har. Så mognaden känner jag, eller som för mig åtminstone, är högre än för ett par år sedan. Och jag känner också att samtalet i samhället, i vardagen, liksom, med de bubblor vi rör oss i, då finns det med där, man fattar det. Men hur möter man, hur ser mognaden ut internationellt, exempelvis då, Rwanda? Alltså, fattar de grejen?
Ja, absolut, för dem är det ju en fråga om liv eller död, kan man säga. Medan i Sverige så vi kanske släpper ut lite mindre koldioxid på något sätt. Men vi tänker mindre på det som impactinvestering eller att stötta impactentreprenörer i Östafrika, utan vi stöttar entreprenörskap och företagande generellt sett. Därför att om man ska hårdra det, så om du kommer ut ur universitetet idag i Rwanda så har du två karriärsvägar. Antingen så går du till storföretag eller till staten. Därför att du behöver en fast inkomst och många är beroende av din lön, och du vågar inte ta den här enorma risken som det innebär för inte bara dig själv utan för de som är beroende av dig att starta ett bolag eller hoppa på en startup. Och samtidigt så måste vi få till en växande ekonomisk växande ekosystem för entreprenörskap där, för att det är enda sättet att långsiktigt bygga en ekonomi. Och det i sin tur kommer ju sen finansiera välfärd, det kommer finansiera institutioner och så vidare. Men allt det bygger på att det finns en underliggande ekonomisk tillväxt. Mm. Så att det vi fokuserar på är just det. Hur kan vi stötta och accelerera den ekonomiska tillväxten via entreprenörskap? Och det är en liten pusselbit. Det är absolut inte så att Norrsken kommer lösa Rwandas problem, utan det är väldigt många saker som ska till. Men en viktig del och en viktig komponent i det är just att accelerera ekonomisk utveckling så att man kan få resurser för att finansiera välfärd och utbildning och så vidare. Så vi tänker på det inte utifrån att man måste ha en viss typ av företag. Som i Sverige tittar vi bara på impactbolag, och då måste det vara en väldigt tydlig nettopositiv effekt på samhället i affärsmodellen. Det bryr vi oss inte om i Rwanda. Alltså, vi skulle kunna finansiera ett bolag som Klarna eller Spotify i Rwanda, men vi skulle aldrig göra det i Sverige. Därför att det viktiga där är bara att få igång företagande, skapa jobb på det sättet och bygga förebilder som visar att det går att vara entreprenör och fixa försörjningen också.
Mm. Jättebra.
Den där vad ska jag säga, pusselbitsanalogin eller pusselanalogin tycker jag är spännande, och där blir jag ju liksom direkt nyfiken på vilka fler pusselbitar som ingår i en sån här liksom satsning i form av liksom kapital eller nätverk eller infra, och hur de lokala då, så jag, förutsättningarna ser ut i östra Afrika eller Rwanda närmare bestämt.
Och nu är jag ute på väldigt tunn is, för det finns ju människor som är 100 gånger bättre på mig att säga hur man bygger liksom samhällsutveckling institutionellt. Men det finns ju många saker som ska till i Rwanda. Det är allt ifrån att bygga stabila institutioner. Man ska bygga en fungerande demokrati, och det kan man ju verkligen ifrågasätta om det är idag. Man ska få till sjukvård, utbildning, infrastruktur, alla de här bitarna måste till. Och när det gäller just vår satsning, så när vi pratar om infrastruktur, så är det ju allt ifrån då, som ni var inne på, investeringar till att man drar in partners som är superbra på vissa frågor som är viktiga när man bygger företag. Allt ifrån juridik till redovisning, banktjänster och så vidare. Till mentorer, förebilder. Så det är många saker som ska till för att få det här att lyckas.
Ja, bilden som jag får i huvudet nu, det är ju typ nästan Maslows behovspyramid för nationalstater. Att det är ju nästan så man måste betrakta det. Det är det jag tar in lite när du pratar.
Ja, men det är intressant. Ja, intressant liknelse. Det här är ju så himla, det är otroligt spännande fråga, och jag tror att det finns ingen en lösning som passar alla stater. Nej. För att det beror så mycket på förutsättningarna, och du vet, i många tillfällen som man har bara liksom gett makten och satt upp en demokrati, och sen så fallerar det i korruption och institutioner som inte funkar. Och i andra sammanhang så har det funkat. Och det beror väldigt mycket på hur ledarskapet ser ut och förutsättningarna i respektive land. Så det är en knepig fråga det där. Hur bygger man ett fungerande land när förutsättningarna, ja, men som i Rwandas fall, var ett av de fattigaste länderna som precis plågats av ett fruktansvärt inbördeskrig. Inga företag, inga institutioner som funkade. Och nu är det ett av, som sagt, världens snabbast växande länder. De har en väldigt säker, stabil situation. Fungerande institutioner. Otroligt effektiv regering och offentlig förvaltning. Så det är ett otroligt spännande framgångsexempel i Afrika. Det är lite som
Singapore. Tycker jag är väldigt spännande tanke att leka med, just i den mån här hur ni faktiskt skalar liksom impact. Den här frågan jag ställer också, det är självklart, det behövs alla de här bitarna på plats. Om jag skulle liksom försöka, ska vi säga, spetsa den, tänker man på liksom de här bästa lösningarna som finns för att liksom verkligen skapa en positiv samhällsutveckling, är ju oftast kanske de också som är allra svårast såklart liksom att få till. Vad tror du kommer vara den största utmaningen, eller vad känner du, kanske mer här och nu då, för att vara lite mer nära verkligheten, vad jobbar ni med just nu som känns utmanande i det här arbetet?
Jag tror det allra viktigaste för inte bara Rwanda utan South of Saharan Africa generellt sett är att få till investeringar. Alltså, man tänker, globalisering generellt sett är ju helt dysfunktionellt i världen idag. Om du hårdrar det, så har du i princip fattiga kinesiska bönder som tar sina besparingar och köper amerikanska statspapper som inte genererar någon avkastning alls. Och det är liksom generalisering såklart, men det borde ju vara så att eller pensionärer i Europa som söker avkastning investerar i snabbväxande ekonomier som till exempel Afrika kan erbjuda. Men det flödet finns inte, och det är för att den riskjusterade avkastningen har bedömts för låg för pensioner och försäkringsbolag och så. Och det har den varit därför att de kapitalströmmar som har gått till Afrika i stor utsträckning har varit biståndspengar eller utvecklingsfinansiering, där man varit okej med lägre avkastning, eller man har stöttat saker därför det är viktigt att få på plats en viss infrastruktur och sådär. Men det vi hoppas och tror på och ser nu också i allt större utsträckning är att man kan faktiskt tjäna ordentligt med pengar i Afrika. Och då kommer det öppna upp möjligheter för institutionella investerare att börja stoppa in mer och mer pengar i de här. Och det kommer förändras enormt mycket. Så att det enskilt viktigaste som, alltså det, och jag generaliserar utifrån vårt perspektiv, för det finns ju andra aktörer som FN, UNDP som gör otroliga insatser som är avgörande för Afrika också. Men ur vårt perspektiv, det vi hoppas kunna bidra med är visa för institutionella investerare att man kan tjäna pengar i Afrika. Den liksom underliggande demografiska utvecklingen som man ser där kommer skapa jättespännande investeringsmöjligheter. Och att du har i princip 1 miljard människor som kommer innan århundradet är över, som kommer efterfråga samma typ av tjänster och produkter som man gör i Europa och USA, kommer skapa en enorm marknad. Och att få då kapital som flödar i den riktningen, som möjliggör både den utvecklingen men också kan göra det på ett hållbart sätt, kommer vara superviktigt. Och det är det vi fokuserar på då, mest.
Men jag, så här, nu får du en till reaktion, Erik, men för mig öppnar du ju en sida i liksom Roslings approach. Ja. Alltså att vi ska rätta till våra berättelsen om lite olika saker här nu, eller våra föreställningar, eller vana föreställningar om vad som är rätt och vad som är fel och vad som är risk och vad som är så här. Det är läge att göra det nu, liksom på något sätt. Det är det jag tar in. Och det vore så spännande att få se den där justerade, datadrivna, lite mer rättvisa vyn över hur saker faktiskt är i världen, så kan man bidra till den bilden liksom.
Jag håller helt med, och det Rosling gjorde och det Gapminder gör nu är ju fantastiskt i den bemärkelsen. Det är ju problemet med Afrika är att det inte är svart eller vitt liksom, den här bilden, utan den är så enormt nyanserad. Och inom Nigeria till exempel så har du både liksom några av de absolut mest framstående nya startupsen i världen, men du har också en enorm absolut fattigdom och jättekonflikter i norra Nigeria. Om man bara tittar på demografin, Nigeria kommer ju vara världens näst folkrikaste land innan århundradet är över. Det kommer bo mer människor i Nigeria än i Kina inom 80 år. Och den typen av datapunkter, jag tror få som känner till det och som reflekterar över vad det innebär för investeringsmöjligheter också.
Han tog faktiskt Hans och även liksom hans son och frun till sonen tog Olama. Faktiskt Nigeria ofta som exempel. Boko Haram och snabbaste internetet i världen på samma liksom yta. Så här. Och då får du den här tvetydigheten som är världen. Den är ju liksom inte så där snygg. liksom, den är ju, det är ju inte vi heller. Liksom, vi har ju också en massa ojämnheter. Och, ja. Så det känns men, sjukt spännande. Jag tänker mig, vad får ni för feedback om jag hoppar in där? Alltså, den här satsningen ni gör, vad säger ungdomarna? Vad säger de?
Vi har inte öppnat än. Vi kommer öppna i november, första fasen. Men ja, vi får väldigt positiv feedback generellt sett. Sen är det ju många som tycker vi är helt dumma i huvudet och galna. Och hur kan vi ens försöka göra en sån här grej i Rwanda som nästa steg efter Stockholm? Varför går ni inte till Helsingfors eller Oslo eller Köpenhamn istället? Överlag så är responsen överväldigande positiv, framförallt från entreprenörer i Rwanda som är de vi egentligen bryr oss om, men även liksom myndigheter och regeringen i Rwanda är otroligt positiv till det här. Men det är också, jag vill liksom inte blåsa upp vår förträfflighet och hur bra vi är, utan det här är en liten del i ett stort pussel som ska läggas, och mycket sker ju lokalt av lokala entreprenörer. Det är inte, det är inte vår förtjänst. Liksom. Utan vi försöker stötta dem så gott vi kan bara.
Jag tycker ju personligen att det visar, det är bara min bild, men jag tycker att det visar på en gränslöshet i tanken. För det är också så att när vi pratar impact och när vi pratar alla de här liksom fantastiska arbetena som ni driver och FN och andra liksom aktörer, så är det ju liksom vi är ju alla på samma planet och vi måste ju verkligen adressera de här utmaningarna som inte bryr sig om liksom, gränsen mot Danmark eller gränsen mot Finland. Nej. Eller att vi befinner oss på två olika liksom, kontinenter. Och jag tycker själv att det är väldigt spännande när man också börjar lägga ihop de där bitarna. För jag menar, det skapas ju i alla fall i mitt medvetande här en brygga också mellan liksom, Stockholm och Kigali. Och där är ju spännande, vad blir de enheterna om man plussar ihop dem?
Mm. Här finns det lite olika perspektiv, minst sagt. Jag tror att många drömmer om att det ska finnas jätteuppenbara synergier och att det ska bli massa fina samarbeten och sådär. Men vi försöker utgå hela tiden från entreprenörernas vardag, och det här är ju människor som kämpar för sin överlevnad. Alltså som entreprenörer kämpar du för din överlevnad varje dag. Och det är inte uppenbart att det som kommer hjälpa dig mest är att börja samtala med en annan entreprenör i ett land som är på en helt annan kontinent. Så det är inte, vi byggde inte det här i Rwanda för att det ska vara ett kollektiv mellan Stockholm och Kigali. Sen kan det vara så att det uppstår sådana saker. Vi hoppas ju att det här öppnar upp den afrikanska marknaden för många svenska entreprenörer och att östafrikanska entreprenörer får tillgång till Europa. Men det är inte det som är vår främsta anledning till att vi gör det här, utan det är för att stötta lokala entreprenörer på samma sätt som vi gjort i Stockholm i Kigali. Då. Så får vi se, det kanske skapas någon form av community, det öppnar upp mer kunskap om vad som händer i Rwanda och möjligheter i Östafrika. Men det är för tidigt att säga vad det är än.
Kan ändå inte sluta gräva i den där hinken, Erik. Vad kan hända när man plussar ihop de här grejerna? Alltså jag tänker mig, det kan ju bli fler satsningar. Jag drar en gissning. Liksom, känns det här bra? Det går bra? Ni funkar med det uppdraget ni har där? Kan man tänka sig att det kommer fler tillägg? Och en annan liksom, diskussion som Andreas och jag ofta ramlar in i, det är typ så här, men det är lika långt mellan New York och Närke på internet. Det finns liksom, geografin har underordnad betydelse och det är psykologin som är viktigt. Och liksom, så, här, så det finns ju en ökad chans till samtal mellan Kigali och Stockholm genom den här bryggan. Och, där, och kanske fler sådana där hubbar sen längre fram. Det är därför vi också tycker att det är kul med den här synergieffekts. Vad kan det bli? Vad kan det bli av allt det här? Liksom?
Ja, men exakt. Och jag tycker också det är superspännande och kul, men problemet är att om man försöker göra allting samtidigt så är det enda man sagt på att man kommer misslyckas. Så vi måste fokusera på vissa saker, och vårt huvudfokus nu är bara att skapa bra ekosystem för de lokala entreprenörerna, och sen så är det här en positiv bieffekt. Sen kanske det är så att vi lär oss massa på vägen, och så ser vi att det finns jättemycket möjligheter, och det finns, som du säger, möjlighet till samtal och samarbeten och sådär. Men vi får se vad det blir.
Jag tycker att det är liksom fantastiskt också att det visar ju liksom arbetssättet och hur ni har mognat i vad man skapar, hur man skapar liksom, hur man skapar värde och vad som ska genereras. Det är svårt att säga exakt idag, det här blir outputen. Jag slänger in ett namn när jag läste en ny bok av Klara Palmberg Broryd. Hon skriver en bok som heter Komplexitet. Och då pratar hon mycket om just så här, systemledning och hur man gör det liksom möjligt för aktörer då i ett liksom komplext system att liksom skapa innovationer och skapa magi. Och här tycker jag ni på Norrsken är verkligen ett klockrent exempel, ett jättebra exempel på det. Ni pekar ut en riktning, ni får liksom fokusera på helheten, skapa de här liksom förutsättningarna, och ni är inte liksom uppe i hur man ska göra exakt liksom hur det ska gå till, utan det vet ju de här entreprenörerna. Och liksom, vad har ni liksom, vad har du lärt dig av att, ska vi säga, iaktta de här entreprenörernas arbete snarare då, tänker jag, än att försöka liksom dirigera dem? För det är de som gör jobbet på något sätt också.
Ja, komplexitet är ju fienden nummer ett i alla bemärkelser. Allt blir svårare såklart, ju, inte bara linjärt utan exponentiellt mycket svårare. Så att vi försöker hålla teamet så litet som möjligt, göra saker så enkla som möjligt hela tiden och fokusera på liksom väldigt tydliga mål och jobba tillsammans med entreprenörer som vi kan katalysera och som sen kan bli självstående enheter fria från Norrsken. Så att det är en del av ett större ekosystem, men inte vi som sitter och bygger upp liksom ett jätte empire där det är människor som ska rapportera höger och vänster och så, utan vi försöker hålla kärnteamet så litet som möjligt hela tiden på Norrsken. Och sen så kommer det spännande entreprenörer med idéer och tankar som vi kan stötta på kort sikt för att de sen tar fart och står på egna ben. Så att det inte blir någonting som bygger upp liksom en jättematrisorganisation. För att det lärde oss på Klarna ganska snabbt att när man är i många geografier och har ganska starka produktfokus så blir det oundvikligen matriser. Vem är det som ska bestämma i slutändan? Är det personen som äger produkten eller geografin som väljer mellan olika produkter? Och det där, det är en omöjlig ekvation att lösa. Så det blir alltid fram och tillbaka mer komplexitet och friktion. Så att vi försöker fuska lite och bara göra det så enkelt som möjligt hela tiden.
Men jag tror ju det är receptet. Det tänker jag också. Ta pandemin nu som extremt komplex. Jag vet inte hur det här viruset smittar. Men de här enkla grejerna. Håll avstånden, tvätta händerna. Gör det superenkelt, tänker jag. Det måste ju vara receptet framåt.
Du får validering från två poddare här, Erik.
Nej, men ni har lyssnat på många kloka människor. Så det betyder mycket. Tack.
Jo, men det är fortfarande, jag ramlar in i Maslows analogin, så är det ju liksom mat, värme, trygghet, vatten, luft. Man startar med de här byggstenarna. Allt annat, liksom finlir med synergieffekter och fiffiga appar kommer ju om det där sitter liksom på något sätt. Och, men så här, om man ändå smådrömmer lite. Jag vill ju få ihop någon romantisk påse som ska knytas med utvandringen ur Afrika för 70 000 år sedan. Och nu är vi tillbaka och världens framtid skapar där. När kan vi berätta den berättelsen?
Nej, men den pågår. Ja, men det där är ju otroligt intressant. Och jag, innan norrsken så visste jag knappt skillnaden på Kigali och Kampala. Jag visste inte vilken som var huvudstad i Uganda och Rwanda. Och bara att jag kan differentiera på Kampala och Kigali gör nog att jag är topp 1% i Sverige när det gäller liksom geografikunskaper om Afrika. Det är en vit fläck för väldigt många. Och samtidigt så är det där mänsklighetens framtid avgörs. Mm. Innan århundradet är över så kommer det mellan 1-2 miljarder till människor i Afrika. Och i princip ingen befolkningstillväxt i resten av världen.
Nej.
Om vi inte kan skapa en hållbar ekonomisk utveckling för dem och skapa möjligheter för dem att förverkliga sig själva på plats där, så kommer de migrationsströmmar som vi har sett de senaste 10 åren att blekna i jämförelse. Det vi gör med klimatinitiativ och så i Sverige nu och Europa spelar inte heller någon roll om vi inte kan få de här människorna att få hållbar energi och bygga hus på ett hållbart sätt och så vidare och så vidare. Så att vare sig man vill eller inte så kommer den där säcken att knytas ihop, Mats.
Ja.
Det mänsklighetens framtid avgörs till stor del i Afrika och tyvärr är det någonting som väldigt få människor pratar om och väldigt få personer har koll på.
Det är ju, jag hoppas om man liksom, jag är 76, så jag föddes inte i en global värld. Jag förstod Medelpad, liksom. Det var arenan. Men när man föds in i en global, urban, digital värld, så kanske man intuitivt känner sig lika nära Kigali som man gör liksom Kramfors, bara för att ha två orter på K nu då. Den strömmen kan ju ni bidra till. Det är den ena liksom tanken som jag får. Den andra, den är just den här att förstå historien, Afrikas historia. Östafrika, Wilbur Smith har vi ju en jättebra romanförfattare. Där finns hela Rwandas historia, hur den uppkom, finns inbakat i härliga romaner med jätteframgångsrika män och kvinnor som ser jättebra ut i de där romanerna. Så det finns, gör man sig nyfiken då, så finns det ju oceaner med berättelser och liksom litteratur och grejer om Afrika också.
Ja, verkligen. Och det, med det som utgångspunkt är det tragiskt hur lite det formar vår samtid idag. Alltså, nämn ett afrikanskt varumärke, nämn en afrikansk sångare, en afrikansk författare som påverkar vår nutid eller samtid. Det är väldigt lite av de strömningarna idag. Så det ska bli otroligt spännande att se när det förändras.
Ingen press för er på er nu då, liksom att de strömningarna ska katalyseras ur den här lilla ödmjuka satsningen?
Nej, precis. No pressure.
för det tycker jag är spot on. Det kopplar också tillbaks till Rosling och till Gapminder och skillnaden här med liksom fakta och berättelser. Här kommer det faktiskt skapas en mängd fantastiska berättelser som vi kan berätta och som vi kan dela liksom mellan varandra. Bara den berättelse du gör här och nu och den liksom rikare berättelsen av Afrika är ju en av dem. Men alla de, den ska vi säga liksom luftbryggan då, mellan Stockholm och liksom, Kigali eller Rwanda och Sverige är ju uppenbar för mig i den mån att man faktiskt börjar titta. I den mån vi är otroligt liksom, fångade och fängslade av liksom, amerikansk kultur och berättelser.
Jag tänker så här, nu klickar vi på fast forward-knappen igen. Vad kan man tänka sig att det kan finnas fler för i den utsträckning du kan dela era tankar framåt? Men känns det logiskt liksom att fortsätta ett sånt här typ av äventyr till fler orter, nationer och platser?
Så bara en sidokommentar. Vi tror på något som heter radikal transparens, så att det finns ingenting på Norrsken som är hemligt. Vi publicerar våra strategier och tankar, anställningskontrakt, allting på hemsidan för den som är nyfiken. Så att när du säger så här, kan du dela strategier? Jag kan dela hur vi tänker nu, men om det är någon som vill se strategier så här, så bara gå in på Norrskens hemsida och ladda ner allting. Så att det, fråga vad som helst. Förhoppningen är att någon kan lära av våra misstag eller kopiera någonting som vi har gjort och så där. Det finns ingen konkurrens, för att om någon lyckas bättre med det som vi försöker göra så är det ju bara fantastiskt för oss alla.
Jag tror Mats var väldigt nyfiken vilka liksom röda pins som sitter på den här jordgubben.
Ja, men jag fattar. Jag tänkte, så vi höll på att titta på London under 3 års tid och försökte hitta någonting som skulle vara lika inspirerande och stort som spårvagnshallarna i Stockholm. Och under corona så var vi i förhandlingar med 2 jättespännande objekt som vi tänkte att vi kunde liksom coronapressa priset på. Men vi nådde inte i mål med dem och nu ligger London lite på is som en konsekvens av det. Vi får se vad vi hittar där, men det är några år framåt i alla fall. Sen har vi tittat på massa andra ställen i Afrika och det som ligger närmst till hands är nog Nairobi, Lagos, Johannesburg och Kapstaden skulle jag säga. Men det är också väldigt opportunistiskt, så att med anledningen till att vi blev Kigali var både då den här makroanalysen, men sen var det också att ett visst campusområde blev tillgängligt att köpa, och hade det inte varit det så hade vi inte gått in i Rwanda, så att vi har några prospects där då, och så får vi se vilken det blir beroende på slumpen. Vad är det för projekt som kommer upp som vi kan ge oss in i? Eftersom vi har så långt perspektiv så spelar det inte så stor roll om det är om 1 år eller 5 år eller 10 år som någon av de grejerna kommer upp. Men tro mycket på att jobba tillsammans med lokala partners och hitta någonting som är tillräckligt inspirerande och stort för att slå igenom bruset. Så att det är det vi väntar på.
Gud vad intressant. Jag måste bara få kommentera radikal transparens. Du gör det ju väldigt svårt, Erik, att inte tycka om er. Alltså det blir ju så, man blir ju väldigt glad över ett sånt praxis. Alltså, det blir ju pay it forward. Alltså, det där det bjussiga. Ja.
Ja, men vi fick så mycket hjälp när vi satte upp Norrsken. Alltså, vi har inspirerats så otroligt mycket av olika organisationer och fått så mycket hjälp under hela resans gång. Vi har fortsatt jättemycket hjälp. Så att det är det minsta vi kan göra på något sätt.
Ja, gud, jag börjar tänka lite så här, nu ska vi inte affärsutveckla här, Erik, men jag tänker liksom the Norrsken way. Vad är man som säger att det är ert organisationsnummer där i Johannesburg?
Precis, så vi har gjort någonting som heter Norrsken Blueprint som ligger uppe på vår hemsida som vem som helst kan ladda ner. Och då, nu är det 1 år gammalt, men där finns liksom alla strategier, processer, organisationsstruktur, allting. Mitt anställningskontrakt, allas löner, allting finns tillgängligt där.
Gud vad coolt.
Ja,
en annan aspekt av transparensen, det är faktiskt som jag har någon form av... Om man visar KPI:er och data och visualiserar det är som en honungsfälla för mig personligen. Så jag, liksom, det tyckte jag också att ni gjorde sjukt elegant. Om vi då ska liksom, så här, kvantifiera impact, så har ni ju faktiskt gjort det på webbplatsen. Den blir också väldigt kul då att få följa det praxiset liksom, med nya etableringar. Och man kan liksom kvantifiera och se då. Det blir väldigt konkret vad, ja, men vad resultatet blir.
Och det här är ju en av de viktigaste grejerna vi gör just nu, skulle jag säga. För vi har funderat så mycket på hur ska vi visa på vad vi egentligen har för effekt och resultaten av vårt arbete. Och sättet som storföretag gör det på idag är att de har en hållbarhetsrapport där de presenterar alla dimensioner av deras arbete. Och det problemet med dem är att det är ganska svårt tillgängligt. Det är inte så många som läser en hållbarhetsrapport och sen bestämmer sig för att köpa produkt X eller Y. Och det är väldigt svårt att jämföra mellan bolag. Och det som vi har gjort nu det senaste halvåret, vi har jobbat tillsammans med Harvard som har utvecklat ett sätt att kvantifiera impact på ett sätt som alla förstår. Man översätter hållbarhetsredovisningar och hållbarhetsdata till dollar. Och helt plötsligt då blir det jätteenkelt för både en konsument eller en myndighet eller ett bolag att jämföra sig och förstå bolagets påverkan. Så man säger istället för att vi släpper ut 100 000 koldioxidton ekvivalenter, så säger man min miljöpåverkan är $400,000. Och då kan till exempel på hemsidan så jämför vi Pepsi och Coca-Cola. Pepsi är dubbelt så stort som Coca-Cola när det gäller intäkter. Men Coca-Cola är dubbelt så fyra gånger så smutsigt som Pepsi är i environmental cost. Just det. Och vad tusan beror det på? De båda gör ju sockervatten. Hur kan det vara så? Och bara genom att tillgängliggöra den datan i ett nummer som alla förstår, alltså environmental cost, då kan man börja ha den konversationen. Och nu har vi släppt en sån lista med de 99 största bolagen i Sverige också där man jämför. Och det här är en betalista, viktigt att poängtera, under utveckling tillsammans med Harvard fortfarande. Men målet är att alla ska veta vad är nettopåverkan av ett bolag på planet och samhälle. Och då börjar konsekvenserna av det att då kan man börja ha massa spännande diskussioner om vår environmental footprint cost är högre än vad vi tjänar pengar. Har det här bolaget en existensberättigande då? Och man kan också börja differentiera skattesatser. Så idag sättet vi har byggt upp vårt samhälle på är att säga att liksom, ja, bolag tar vissa resurser och gör en produkt och säljer det. Och det, oavsett vad det bolaget har för påverkan på miljö eller samhälle, så beskattar vi det på samma sätt. Alla beskattas på samma sätt. Men om vi kan börja kvantifiera kostnaden för påverkan, så kan man baka in det i rörelseresultatet och börja differentiera skattesatser. Så att om du är bra för miljön så har du en billigare produkt, och blir dålig för miljön så har du en dyrare produkt. Och då kan vi använda kapitalism att driva beteendeförändring. Vi tycker det är jättespännande långsiktigt. Otroligt. Och allt det här bygger på att vi blir mer transparenta kring bolagens påverkan på miljön.
Där öppnar du upp för en timmes samtal till, Erik, liksom kvantifieringen av hållbarhet. Men jag måste bara, en snabb kommentar på det är ju det finns ju ingen annan väg framåt. Alltså världen nu, om man tänker sig att man ska ta beslut baserat på impulser och data, så är vi ju som i ett sjukt svårt dataspel där man inte riktigt vet, så som i win state. Och det här förenklar ju bara att man förstår KPI. Jag försökt lära mig ekvivalenterna här, vad som är mycket och vad som är lite liksom. Men det känns ju ganska ointuitivt när man inte kan det liksom. Exakt. Det är den ena. Den andra tanken, där hoppas jag ju verkligen att framförallt traditionella verksamheter kan inspireras av er, så att de förstår att de inte ska göra bokslutsinsamlingar av hållbarhets-KPI-erna, utan att det ska vara en ständig ström av data i deras verksamhetsledningssystem. Liksom. Det måste finnas med i vardagen, inte i ett svårt avsnitt i en glossy PDF. Liksom.
Ja, men precis. Sen får man jag har väldigt respekt för att stora företag har en mer komplex verklighet. Och det som är lite lättare för oss är supersvårt för dem, därför att de har miljoner olika datapunkter som kommer in när de ska ta hem. Men ändå, målbilden på sikt är att alla ska på ett väldigt transparent sätt kunna veta vad är mitt bolags nettopåverkan på samhälle och miljö. Och sen kunna agera utifrån det.
Ja, otroligt intressant.
Vi ska googla det här projektet och det samarbetet med Harvard. Det känns otroligt spännande.
Ja, men det gör vi. Och vi länkar gärna in den i avsnittsbeskrivningen här om ni är nyfikna att titta in. Och Erik, vi tänker faktiskt börja runda av här. Vi skulle kunna prata med dig mycket, mycket längre. Men vi har två stycken avslutningsfrågor som vi ställer till alla våra gäster. Och den första lyder så här. När vi om 100 år blickar tillbaka på det här 20-talet, hur kommer Wikipedia att minnas det?
Jag läste en bok om Jennifer Doudna i sommar som heter Codebreaker, som handlar om hur vi har lärt oss att hacka DNA nu, så att, med hjälp av mRNA. Så att det här kommer ju vara årtiondet där vi lärde oss att gene editing plus en komponent av AI som gör att vi kan, datorer vet hur vi själva tänker bättre än vad vi själva vet. Så att den kombinationen av att biohacking och AI som känner oss själva skapar en väldigt otäck plattform för, eller en väldigt spännande plattform. Och vi har inte riktigt, det är svårt att säga vilken riktning det kommer bli, men det här är årtiondet när det inträffade.
Spännande. Jag prenumererar på den positiva utvecklingen där.
Ja, men jätteintressant.
Verkligen.
Så, och nu får du chansen också att berätta för oss då vad den här tiden borde heta. För kommer vi referera till den här tiden som före någonting, och i så fall före vad då, Erik?
Före någonting? Får man vara tråkig och ge typ samma svar då? Att nu, det som hände i Kina för 3 eller 4 år sedan var att en kinesisk forskare editerade generna i en människa så att man blev resistent mot, eller tvillingar, man blev resistent mot HIV-viruset. Och det där är första steget till att på ett ärftligt sätt då editera mänskliga gener så att vi kan helt plötsligt stå över naturen. Så fram tills nu har det varit evolution som har styrt hur vi ser ut, tycker, tänker. Nu har vi möjligheten att inte bara ändra om vi är resistenta mot HIV-virus, utan ändra allting i oss. Och vi kan bestämma det här, vi vet exakt hur man gör det. Och just nu så står vi emot, liksom det finns någon form av kollektiv syn bland forskare att vi ska inte ge oss in i det där, för att vi öppnar Pandoras ask så sekunden vi börjar göra det. Men det är oundvikligt att det kommer hända. Och vad får det för konsekvenser framöver? Och inte bara, alltså det är jätteintressant ur mänsklighetens perspektiv. Det kommer byggas upp någon form av superhumans, och de som inte har råd att göra det här, vad händer med dem? Hur hanterar vi de typen av ojämlikheter? Det är sjukt spännande. Gör man det på ett bra sätt så kan det bli fantastiskt, och vi kan bli det kan hjälpa mänskligheten att leva längre. Vi har ju bara funnits ett litet ögonblick i universums perspektivet, men hanteras det på fel sätt så kan det få otroligt negativa konsekvenser också. Så att det är där vi är just nu i tiden, att vi kommer över naturen och styr över vårt eget öde på ett sätt som evolutionen har gjort tidigare.
Jätteintressant. Ja. Pivoting point, helt enkelt. Står vi.
Och kvinnan som är smartast i världen som har koll på det här är Jennifer Doudna. Så jag kan rekommendera alla läsa på om henne. Hon fick ju Nobelpriset förra året, men eftersom det var coronatider så är det väldigt få som har koll på det.
Ja,
jag tror om jag säger rätt nu så har hon ju också hängt på Umeå universitet, tror jag.
Nej, det var hennes kollega som också fick. Hon heter Carpentier eller något sånt.
Just
så, precis, just en fransyska som var på Umeå. Men det var Jennifer Doudna som tog fram första sättet att manipulera mRNA då för att sen använda den delen i att klippa ur delar ur DNA. Som jag förstod det. Jag är en lekman som bara doppat tårna i det här. Så det är liksom forskare som sliter håret.
mRNA här som låg bakom också vårt kära, eller ett av de kära vaccinen som var väldigt snabba här i att ta fram.
Ja, men det är helt och hållet tack vare Jennifer. Helt och hållet. Ja. Alltså, forskarframsteg är ju alltid kollektiva, och det är massa människor som är involverade. Men Jennifer Doudna hade en enorm stor, var en enormt viktig del till att vi kunde lösa coronakrisen.
En stor shoutout till henne då. Hon lyssnar ju på den här podden.
Garanterat.
Erik, stort tack för att du tog dig tid att dela dina tankar om Norrskens resa på ett, ska vi säga, radikalt transparent sätt.
Tack så mycket, Jonny. Jättekul att vara med. Ha en bra dag.
Ja.
Hej.
Tack för att ni har lyssnat på Erik och på Andreas och på mig, Mats. Vi tror på goda, bitvis svåra, stundtal, kanske lättsamma, ibland lite stökiga samtal om framtiden. Tror ni också på det så får ni gärna prenumerera på oss, kanske via Apple, via Spotify eller kanske Google Podcasts. Tycker ni att någon i er klick borde lyssna på Erik? Ja, men dela gärna samtalet och engagera er gärna i digitala kanaler på LinkedIn och på Instagram.
om ni har frågor och funderingar kring vad vi gör på podden. Gillar man det här? Kanske man gillar annat också, tänker vi. Vi nämner Klara Palmberg Broryd och hennes bok om komplexitet i samtalet. Och vi har ju släppt ett samtal med henne. Det hittar du i strömmen i din prenumeration eller på vår webbplats kjellanderobjork.se. Avsnittet heter 10.02 Klara Palmberg Broryd och att må bra i komplexa sammanhang. Det släpptes i september 2021. Vi tror också att man kan gilla vårt samtal med Anna Rosling Grönlund om man gillar impact, kvantifieringar, att göra upp med gamla föreställningar, som vi faktiskt pratade en hel del om med Erik. Ett samtal med Anna släpptes december 2020. Det heter 08:21 Anna Rosling Grönlund. Så igen, stort tack för att ni har lyssnat. Ha en magisk dag.